Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
God dag, god kväll eller god eftermiddag och orimligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vinskolan. Din småberusade vinelefant i livets porslinsbutik. Och vi som snubblar runt bland benporslin och lergods idag är jag, Carl-Johan Dumbo Mölstad. Oj. Och såklart du, Mikael Babar Mölstad.
Babar, ja men det gillar jag.
Ja, det var det bättre.
Jag vet inte vad det har med dagens ämne att göra, men...
Jo då, ibland är det välkopplat, ibland inte. Den här 3 av 10 kanske.
Det handlar inte om Hannibal i alla fall.
Nej, det gör det inte. För vi ska ju inte krångla med så många olika typer av keramik idag, egentligen. Om det inte är så att det är amforor. För nu ska vi ta oss full fart genom Georgien.
Ja!
Den nya stjärnan på Europa, vinhimlen. Och något som blev framröstat i vår vingrupp för ett tag sedan till det landet man helst ville höra om. Så nu är det...
Hur är det dags?
Det är också högt, high pressure på dig, pappa.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, jag har väntat länge på att få göra detta.
Ja, som
nej,
du
men
längtat.
Det var det första du sa, att måste vi göra Georgien.
Ja.
Alla vill höra det.
Ja, men
då sa jag, nej, jag är inte beredd än. Men nu sitter vi här och nu kommer Georgien full fart framåt.
Ja, nej, men det är ju otroligt intressant med alla vinländer. Så är det. Det är ju en rik historia och massa olika sätt och nyheter att göra vin på. Men Georgien är ju ändå något annorlunda som gör att ny information för mer människor. Jag vet inte.
Ja, man kan väl säga att det är nu, i dagens kontext, som man säger,
ja,
är det ju vinländernas vinland.
Jaha. Jag brukar ställa nu i avsnittet är ju, vad är det som gör att det är speciellt? Men det där lät nästan som en mer spännande fråga.
Ja, det öppnar ju upp för ännu fler spännande frågor.
Ja.
Men det är ju det som gör att det är speciellt. Nämligen att de har haft en vinkultur som går tillbaka till 8-10 tusen år sedan. Och det kan man ju berätta mycket om varför den just uppstod där.
Och det är väldigt länge.
Ja, det är väldigt intressant. Och väldigt länge har de gjort samma viner. Och det är ju det som gör landet unikt också. Att det har blivit så otroligt hypat. Trots alla sorger och besvär under senaste 1000 åren.
Mm.
De gör viner i samma stil.
Det kan man ju tycka att det är härligt. Eller lite liksom, problematiskt att man inte har uppdaterat sig på 1000 år, kan jag tycka.
Ja, låt oss berätta lite om det, för de har ju uppdaterats, men kanske på fel sätt.
Ja.
Och nu har, det här har ju överlevt det här gamla hantverket, 8000-åriga, vid sidan om någon slags modernt vinproduktionssystem som inte alls var till fördel för kvaliteten.
Nej, jag fattar. För det är liksom det som gör det speciellt är liksom att det är väldigt gammalt och de är hantverksmässigt och hållit på och sådär. Men innan vi går in på liksom hur Georgien blev det land, vinland vi ser idag, kan jag bara snabbt säga varför du tror att det har blivit populärt nu? Av alla vinländer man kan välja i världen så vill folk höra om Georgien mest.
Vi gillar ju storytelling och där har du ju en del utav det.
Ja.
Och just att de använder de här amforerna eller kvävrekrukor, alltså lerkrukor, stora eller små och mindre lerkrukor, och fortfarande jäsvinerna i dem.
Mm.
Och de har ju blivit föregångare utan bättre, mot bättre vetande kan man säga. De har gjort naturviner hela tiden.
Ja.
Och då är det många som refererar till Georgien just om, ja, det var ju där de gjorde det från början.
Det har liksom hängt
det
med.
Så här. Ja. Och så får man då reda på, de har på 8000 år med det här.
Jättelänge.
Och det är ju helt otroligt. Så att de har ju blivit som en föregångare till de här naturvinerna och den stilen som de alltid har gjort, nämligen orange vin, alltså skalmacererat. Och det är väldigt spännande. Och, alltså, sen är det ju fantastiskt, ju mer man tittar på Georgien så är det ju liksom det Guds utvalda land.
Ja.
För de har ju en fantastisk, alltså mat- och vinkultur har ju hängt ihop under alla, eller utvecklats och blivit en sån stark del utav landet.
Ja.
Så att mat och vin, det är svårt att tänka sig andra länder där det så länge har varit så sammanknippat.
Mm. Jag var på en georgisk restaurang för några veckor sedan. Och det är ju en väldigt speciell typ av matlagning. Framförallt är det enorma mängder ost. Det känns som att det är liksom, hur man än gör med georgisk mat så blir det ost i allt den. Men otroligt
gott. Nötter.
Ja, nötter. Det hoppar jag över lite grann. Men okej, så... Lite bra timing där, men då tycker jag vi gör som vi brukar. Innan vi vet hur fantastiskt Georgien är idag, som mat och vinland, så tar vi det åt andra hållet. Full fart bakåt.
Hur var det förr? Ja.
Du sa att Georgien är Guds utvalda land, det låter som en bra start.
Ja, men absolut. Och då tänker jag på en legend som lever väldigt starkt där fortfarande. Vem tycker inte om legender? Då var det så här att Georgien, tycker de själva, det var landet som Gud inte glömde. Och det är lite roligt.
Det var en negation där, får jag tänka till. Ja.
Så här säger legenden i alla fall. Att när Gud skulle dela ut länder till de olika folken i världen.
Ja, jag har missat den här delen av kristendomen.
Skapelseberättelsen.
Den här utdelningen av länder. Jag tänker mig att det ser ut som en sånt när man väljer vem man ska möta i fotbolls-VM. Att det står någon sån. Nu blir det Italien.
Du har bara den här historien om när Gud skapade ljuset så hade elektrikerna redan varit där och dragit ledningarna.
Ja, det. Ja.
Nej, men han skulle dela ut länder till olika folk i världen.
Mm.
Och georgierna var tyvärr försenade till det här mötet.
Aha, okay.
Och då skyllde de på att de hade stannat på vägen för att skåla och dricka, dricka mat och vin till Guds ära.
Ja.
Som de berättade då för Gud. Och Gud tyckte det här var ju bra.
Vilket gäng.
Ja, vilket gäng. Så att han blev så glad så att han gav dem landet som han tänkte, eller hade reserverat för sig själv.
Ja.
Georgien.
Ja.
Så det tyckte de. Alltså de tycker att det är ett fantastiskt land.
Ja.
Och det är ju otroligt vackert. Och de är väldigt väl gynnade av klimat och alltihopa mellan bergen där uppe.
Ja.
Kaukasiska bergen. Det är väldigt bördigt.
Ja, det är en bra plats. Om man tittar på en karta så ser det ju inte ut som att det ligger på en fantastisk plats. Men rent hur det är. Jag vill för övrigt säga att det där Georgien sa till Gud, det låter som en lögn, som någon som kommer för sent. Det är så här, vad har du varit? Varför är du så sent? Nej, men vi stannade och skålade för er skull. Men Gud gick på det är det viktiga.
Så är det.
Men bra, bördigt landskap ligger var då?
Ja, alltså det här är lite roligt. Det där är intressant och det hänger ihop med hela bara varför blev det just där som vinkulturen uppstod, det som man kallar för vinets vagga.
Mm.
Det blir liksom en liten vagga mellan bergen där också. Mm. Och det har ju med läget i världen att göra.
Mm.
Georgien är liksom mitt emellan öst, syd, väst och norr.
Det är mellan olika väderstreck.
Mellan olika, mitt i liksom. Ja. Mellan sjöarna då, Svarta havet, ja, och Kaspiska havet.
Mm.
Där ligger tre länder som kallas Kaukasien.
Just det.
Georgien, Azerbaijan och Armenien.
Mm.
De ligger ganska tätt där.
Mm.
Med Ryssland ovanför idag då. Turkiet, Iran, Irak.
Mm.
Söder därom. Men de ligger där uppe i bergen. Och jag tror att det är så här att när folkvandringarna pågick då redan för 8-10 000 år sedan.
Mm.
Nomader som man var, jägare, samlare. Så kom de dit till de här dalgångarna där mellan sjöarna och fann att här är ju klimatet fantastiskt,
ja,
för att odla. Och då stannade de där och började odla,
mm,
och framställa mat på egen plats med djurhållning och allting sånt.
Mm.
Och druvor lär ha vuxit vilt, och var det naturliga då att börja jäsa dem. Det gör de ju automatiskt ändå.
Ja.
Och tekniken var ju att man använde lerkärl för att lägga druvorna i och låta dem jäsa större, mm, eller mindre. Så att där uppstod hela vin, mm, världens, eller det var vinvärldens vagga helt enkelt.
Ja.
Där man gjorde de första vinerna som sen spreds över världen när de finslipade tekniken för att producera bra viner.
Det är klart att det har ju en väldigt, området och bördigheten har ju en viktig, spelar ju stor roll för hur man odlar, men vet man liksom hur de, att det var just de som kom på hur man tillverkade vin på något sätt?
Jag är övertygad om att man gjorde vin lite överallt i världen,
ja,
när man hade druvor. Det är liksom inte så långsökt.
Nej.
Men de kanske var bättre systematiserade och vinerna därifrån blev populära.
Mm.
För de fraktas ju ner till de här första städerna som fanns i världen.
Mm.
Ur.
Just
alltså med länderna, Mesopotamien mellan Eufrat och Tigris.
Mm.
Där de första statskulturerna, sumerernas statskultur, uppstod.
Mm.
Då var ju vin och öl väldigt viktigt.
Ja, det, som det är idag då.
I städer.
I städer i allmänhet.
Ja.
Ja, hur tar vi oss framåt här då? Från ur, liksom mot...
Ja, det blir jobbigt om vi ska gå och ta årtusende för årtusende.
Ja, det blir många emellan där, tänker, ja, jag.
Men alltså, Georgien är intressant därför att de har egentligen inte haft någon riktig, som jag ser, någon nationell historia. Utan om det har varit ett folk,
ja,
med eget språk, skriftspråk.
Mm-hmm.
Men det har hela tiden varit en massa olika kungariken och runt omkring där i de här bergstrakterna i Kaukasus.
Ja, alltså jag kan ju inte jättemycket om det här området. Men det enda man vet ju är ju att det är många andra som har bråkat om de här områdena, gärna och mycket.
Absolut. På medeltiden hade de ett kungarike, i alla fall ett eget kungarike i något hundratal år. Men sen är det de här som har bråkat. Ottomanerna,
mm,
alltså muslimer,
mm,
säga. Perser och andra,
mm,
som har stått och... Så att det har varit mycket turbulent under hela det senaste då millenniet.
Ja, det känns som då är det bara mongolerna kvar.
Ja, men de var ju där.
De var också där.
Ja, efter kungariket, de som störtade kungariket, det var ju mongolerna.
Aha.
Förstås.
Grattis. Igen.
Ja.
Mm.
Och sen kom ryssarna.
Ja.
Det vill säga tsarerna och tog över alltihopa i början på 1800-talet.
Ja. Så det är liksom, det är ett bördigt land, ja, det är väldigt fint och bra. Men nackdelen med att ha allting runt omkring sig och vara bördigt är ju att alla promenerar gärna dit.
Ja, ja. Mycket andra naturtillgångar, ja, berg och skog och, ja.
Just det.
Jobbigt läge,
mm,
för de själva ibland. Och sen, ja, sen bildas ju Sovjet,
mm,
efter revolutionen då.
Ja.
1918 och ja, de förhöll sig lite lugna där i förhållande till Georgien. Då, mm, såg de väl lite grann, åh, nu kan vi bli fria, nu kan vi bli oss egna, bli våra egna,
ja,
herrar.
Ja.
Men det var ju inte så många år innan de stormade in där.
Ja. tog över det.
Röda brigaderna och sa, nu tillhör ni oss. Ja. Och då blev det en utav delstaterna.
Ja, och jag tänker, under allt det här så har ju någonting Sovjet inte har gjort sig kända för är ju otroliga viner.
Nej, men mycket vin.
Ja, mycket vin.
Ja, de förstod att folket tycker om alkoholiserade drycker.
Ja.
Så det gäller att producera mycket och billigt. Och det gjorde de. Stora delar av vinproduktionen i Sovjet sen kom ifrån Georgien.
Mm-hmm.
Bulgarien.
Ja.
Men i Georgien var de blev mest populära för de var lite bättre.
Ja, de var duktigare på det.
Ja, och sen hade vi ju vår allra bästa och sämsta vän Stalin. Mm. Som ju faktiskt var georgier.
Mm. Ja, det har jag lärt mig också, att han är från Georgien. Ja.
Gorit, vad jag heter. Och han vurmade ju hela tiden för georgisk mat- och vinkultur.
Aha.
Så det gjorde ju att det kom väldigt mycket mat och dryck därifrån.
Aha.
Men, som vi nämnde innan, alltså, det var ju massproducerat. Det var liksom inte några privata kooperativ, utan det heter fabrik 1, fabrik 2, sånt. Ja.
Har du provat det här vinet från fabrik 3? Nej, jag är mer av en fabrik 2-kille. Ja, men du borde komma över till fabrik 3. De gör otroliga saker i fabrik 3.
Ja, jag har ju sett några av de här gamla fabrikerna för ett antal år sedan som har stått kvar som skeletter. Det var inte precis rostfritt spår, det var så här galvaniserad plåt. Mm.
Ja, det är väldigt spännande. Och det måste ju påverka såna här liksom blender otroligt mycket såklart när man har blivit liksom insvalda och uppätna av det enorma Sovjet.
Och fått en order om att producera.
Ja, då blir det inte så mycket såna lokala amforaviner som tar tid och sådär.
Nej, men det intressanta är att traditionen och det hantverksmässiga vinproduktionen ledde ju kvar.
Ja.
Man kommer ju inte åt alla producenter överallt.
Ja.
Men det är klart att det var på mycket mindre omfång och kanske mer i smyg också. Eller när man hade självhushållning utanför stora staden. Huvudstaden Tbilisi är ju väldigt dominerande i Georgien. Det var ju där de största vinanläggningarna koncentrerades naturligtvis.
Just det. Men är det då, jag tänker för olika före detta sovjetrepubliker och stater. Är det fortfarande liksom en sömnig liten...
Nej, det är det ju plats. Inte.
Jag vet, jag har inte varit där.
Nej, det är ju väldigt dynamiskt nu för tiden. Och vi vet ju i alla fall att vinerna har ju blivit supertrendiga i hela världen. Och många vill ju påstå att Georgien idag, efter många mödor och stora besvär, är faktiskt en... Alltså de jämför med de asiatiska tigerländerna och sånt där. Ekonomin växer väldigt starkt där. Det är alltså ett driftigt, kunnigt och vänligt folk i Georgien, så att de har en stor framtid. Men det var ju egentligen för jäkligt som de behandlades då efter... Ja, det var illa nog under sovjettiden.
Ja.
Men sen drog ju alla ryssar därifrån.
Goodbye.
Efter 91. Ja. Och då gick de ju ner sig rejält.
Mm.
Och som grädde på moset, i det här fallet som bensin på elden.
Ja.
Så kom de ju ihop så här för nästan 20 år sedan. Lite mindre än 20 år sedan.
Georgien och Ryssland.
Ja, om några delar utav dem som fortfarande de anser ockuperade utav ryssarna.
Där borde man komma ihåg vilka delar det var. Men det
Ossetien och...
Ja, Sydostetien. Ja. Just det.
Ja, det var ju mycket stormigheter omkring det där. Och de hade, kan man säga, lugnt sagt olika åsikter.
Ja. Det är många som har olika åsikter om Ryssland när det gäller territorier överhuvudtaget.
Ja, det vet vi. Ja. Och då blev ju ryssarna lite sura och så gjorde de ännu sämre för georgierna genom att sluta handla med dem överhuvudtaget, i synnerhet vin som då var
populärt exportvara.
Och det var ju tråkigt.
Mm.
Men det var också otroligt bra, för då fick de ju skärpa sig och hitta andra marknader i världen, så att från så 15 år tillbaka bara har de utvecklat sin vinproduktion. Mm. Gått tillbaka till de här gamla sätten att göra, som de märkte att de uppskattades väldigt mycket.
Ja.
De här orange vinerna gjorde i kvävre, krukor och allting. Och sen dess...
Kvävre krukor är någon form av vanlig kruka.
Det är en kruka fast väldigt skickligt gjord. Uh-huh. För de kan vara stora upp till 5000 liter.
Ursäkta?
Ja, och ofta ligger de på kanske på 1000-2000 liter. Oj. Och det är de som man gör vinerna i. Och den här, det är ju den här gamla traditionen.
Ja, jag trodde att
de var har ju gått igenom i 8000 år.
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Då kan man det.
Och det där tog de tillbaka mer och mer. Ja. Man förstod liksom att det här är ju framtiden, att kunna göra hantverksmässiga naturviner, orangeviner och alltihopa. Så att de sista 15 åren har det varit en fantastisk utveckling utav vinproduktionen i alla kaukasiska länder, men i synnerhet då Georgien. Och framgångarna har ju varit stora på internationella marknaden. USA älskar de här vinerna och även européerna.
Ja.
De andra européerna, Georgien är faktiskt en del av Europa som du sa i början. Det tänker man inte på.
Jag kanske sa det, men omedvetet. Det tänker man inte. Man tänker att det här är väldigt rörigt. Blir det Asien eller Europa? Man vet
inte.
Det är
Europa.
Det är Europa. Bra, ja. Tack.
De vill gärna vara med i alla europeiska organisationer och NATO och sånt där.
Ja.
Det finns andra i deras norra närhet som inte tycker att det är så bra.
Nej, jag förstår. Men vilka kan det vara? Vi har ju redan liksom pratat en del om Georgien som plats och geografi och sådär. Men är det något annat viktigt, tycker man ska veta om Georgien innan vi går in på kanske, inte vet jag, vinregioner?
Man kan ju höja upp bergen ännu mera.
Ja.
I norr ligger stora Kaukasus och söder lilla Kaukasus. Så det ligger liksom i en vagga mellan. I och för sig så går det lite nordsydliga berg också, som delar in landet i olika. Men det är ju intressant att bergen är upp mot över 5000 meter höga i norr.
Ja, det är långt.
Ja, det är väldigt. Och sen, ja, vad tycker jag mera? Nämligen att språket, som varken är indoeuropeiskt eller turkiskt eller semitiskt eller någonting annat.
Nej.
Är intressant.
Aha.
Och att de har ett skriftspråk som är så väldigt vackert.
Det ser väldigt fint ut, det håller jag med om.
Ja, det ser ut som det inte är ett språk utan mer en vanlig sån här kalligrafi.
Aha.
Som inte betyder något. Och de gjorde väldigt mycket före alla andra. Det kan vi understryka.
Ja.
Så att då tänker jag så här, att man ser ju alltid redan de gamla grekerna.
Mm.
Man borde egentligen säga redan de gamla georgierna gjorde väldigt mycket.
Aha.
Långt innan de gamla grekerna.
Jag gissar på att det kommer bli svårt att förändra det här uttrycket. Men om du och jag jobbar på det så kan vi lösa det.
Ja, men man vet aldrig. Det började med en podd.
Ja. Men bra, då går vi in lite mer konkret då kanske mot. Nu kan vi det var världens snabbaste version av ett lands historia. Men lite om hur vi hamnade i dagens Georgien med fördel och nackdelar från. Och uppfinner vin till fabrik 1 till återuppfinna amforerna igen på något sätt. Man har gått hela varvet runt. I Frankrike har man ju bra koll på att det heter Bourgogne och Loire och Alsace och sånt. Vad är motsvarigheterna i Georgien?
Ja, de är inte lika kända framförallt.
Nej, verkligen inte. Det är ett problem med att man inte kan läsa vad som står.
Ja, just det. På vägskyltar och så.
Ja.
Nej, men det kommer väl att ge sig efterhand tror jag. Men Georgien framförallt handlar ju om ett antal druvor och en vinteknik. Och 80% av allt vin är ju vitt och görs på det här orange viset då.
Mm.
Så att det är ju det som man egentligen vill komma ihåg. Sen finns det ett vinområde och det ligger öster om mot Kaspiska havet.
Mm.
Inte för att jag tycker att folk behöver minnas det, men den heter Kachetien.
Kachetien.
Ja, det är mot gränsen mot Ryssland.
Ja, men det kan man ändå kolla på då. Att Kachetien, där här har de fina gamla vingårdar.
Ja.
Ja.
Alltså de mesta 4 av 5 viner kommer därifrån.
Ja, och det är liksom att prata om vinregioner i Georgien är det lite svårt eftersom det är typ ett.
Som dominerar.
Ja.
Ja. Vi lämnar det.
Ja, vi lämnar det. Och de är ju då kända för sin teknik med amforavin då.
Ja, kvevre.
Kvevre. Man får inte säga amforavin.
Amforor ser jag mer som de här mer långsmala som man använde i Grekland och Romarriket och transportera vin i.
Mm.
Här pratar vi om jäskärl, alltså stora keramiklerkärl som är bulliga med en liten spets i botten då för att jäsa. Och där la man ner alla druvorna med skal och kärnor och allting.
Ja.
Och så i princip tillslöt man det här och sen fick det börja jäsa och bli sådär. Och då samlades då till slut när det var klart. Mm. Fick man tappa över för att kunna klara det i olika fat. Men till slut hade man kärnor och skal och alltihopa där i botten. Och resten skulle då vara ett ganska klart vin. Och av det där bottentjafset så gjorde man naturligtvis ett brännvin som grappa.
Ja, såklart.
Ja, vad det nu heter, chacha.
Och kvevre, så att det heter det.
Varför?
Nej, det heter kvevre, sa du.
Kallat kvevri.
Kvevri, okej. Och amfora, det är bara sån, man säger det folkmun, men det är bara fel helt enkelt.
Ja, alltså man kan kalla dem lerkärl för att ha vin i, kallas ju ofta amforor.
Ja.
Men det är de här långa spetsarna som man använde för att transportera vin då runt kring Medelhavet.
Ja, men då vet vi att Kachetien, där kommer vinet ifrån. Man har den här stora, hur mycket sa att den rymde? Hur många tusen?
Upp mot 5000 liter kunde de rymma.
Det är otroligt.
Ja, men det vanligaste var de mellan 1000 och 2000. Och sen grävde ju ner de här. Ibland kunde de vara utomhus beroende lite grann på klimat.
Ja.
Eller så hade man dem inne i hus. Och en sån här vinkälla kallas Marani.
Marani?
Marani, vackert ord.
Ja, faktiskt.
Det finns faktiskt en sån i Sverige.
Ja.
På en vingård på Bjärehalvön i Skåne. Weibe Vingård, han har byggt en sån Marani-källare med kvevrifat. Kan man gå och titta på.
Coolt.
Det är lite coolt. Och de grävde ju ner dem av väldigt smarta skäl. Dels så blir de stabilare.
Mm.
Så är de liksom lite okrossbara nästan när de ligger i marken. Och sen så markfukten, markkylan gör ju att de håller sig ganska konstant.
Just det.
Med fukt och den värme eller kyla som behövs för att ska jäsa långsamt.
Ja, historiskt sett ofta bra att gräva ner saker eller ha det under jord.
Korrekt. Vinkällare.
Och vad är det för druvor man gärna stoppar ner i såna här kvevrifat?
Kvevrifat kan man säga.
Ja.
Ja, det är ju två druvor som man egentligen behöver hålla reda på. De står ju på etiketterna, så det är ju rätt praktiskt.
Yes, tack ja. Jorgen. Äntligen ett land som håller på med det.
Och det är då en grön som... Det finns ett vin i Sverige som heter Racatisili.
Racatisili, det känner jag till och med jag igen.
Ja. Uh-huh. Racatisili Kveveri tror jag att det heter.
Mm-hmm.
140 kronor.
Uh-huh.
Som har blivit väldigt populärt. Det finns nästan i alla butiker.
Det är liksom... Här,
druvan är det Racatisili då.
Är det ett bra vin?
Jag tycker det är jättebra. Uh-huh. Alla som har provat det, som inte har provat dem innan, blir lite skeptiska till. För uh-huh. det är väldigt annorlunda smakprofil på ett orange vin. Man får verkligen vänja sig lite grann. Men när man väl börjar gilla det, jag älskar det, så gillar man alla orange viner av olika skäl. Men det här Racatisili är faktiskt ganska trevligt att dricka även första gången, första slurpen för den som inte har provat. Oj, det var intressant, men det var ju gott.
Mm. Så det är bra om man ska övertyga sina liksom snåriga släktingar med att annorlunda vin. Så kan man börja med Racatisili Kvebri då.
Ja, det finns en druva som heter Mezzvane också, som är också ganska bra. Den blå druvan, som jag har provat i alla fall, heter Saperavi. Den finns lite överallt i de här trakterna.
Saperavi, ja.
Blå druva. Nu gör de inte lika mycket rött vin som då orange vin eller vitt vin. Men jag tycker jag gillar dem. Det är liksom inga fat, alltså ekfat eller något sånt där. Så de är ganska runda, mulliga i karaktären med... Då, om de är gjorda i de här kvävefraten med lite djupare jordiga toner, men ändå med distinkt frukt i sig. Så,
det låter som du gillar det här.
Ja,
ja.
Men det är lite grann en annorlunda smakvärld, det får man ändå säga.
Har du, pappa, mycket georgiska viner hemma? Eller har du några alls?
Jag har några.
Ja.
Kan inte svara för det. Du som har varit i min vinkällare vet ju hur ordningen ser ut där nere.
Det är ganska bra ordning, ska jag säga. Men det är också många viner. Men du äger ändå. Det är inte sånt man bara köper ett av och sen är det sköj.
Nej, men det är så här med orange vin eller naturvin överhuvudtaget. Att det är liksom sällan att de är lagringsviner.
Nej, just det.
Men jag gissar, jag har några som ligger några gamla. Men jag gissar att de håller bättre än vad man tror.
Mm.
Men många av de här nya naturvinerna som kom. Mm. Har kommit under de sista fem. Har ju varit väldigt, väldigt känsliga för oxidation och annat.
Måste hålla koll på dem.
Ja.
Vet du vad? Nej.
Vad jag läste förresten. Att ordet vin.
Ja.
Lär ha kommit från ett... georgiskt gammalt begrepp som heter kvino eller något sånt där.
Aha.
Som man sen har kommit in i indoeuropeiskan. De tillhör ju inte den språkgruppen.
Så då kommer vi in på ditt citat redan de gamla georgierna.
Exakt.
Försöker jobba in det här då.
Ja.
Okej, okay, så då...
Då har vi koll på kvävri och orange viner och alltihopa sånt där som...
Ja.
Går fram som en orange eldstorm över världen.
Och går det här blir ju väldigt mycket mer konkret fråga då. Men går det, och liksom är det lätt att få tag i Sverige det här? Eller måste man gå privat importera sånt här? Om man vill ha någonting annat än...
Nej, men det finns ju numera, som sagt, det ena, ett par olika. Ja. Nu finns till och med Georgien som land i Systembolaget, på Systembolagets hyllor. Ja. Så man kan titta under Georgien på G, blir det G. S, Sverige finns också numera. Men ja, det finns ju på Systembolaget att köpa.
Mm. Bra.
Vill du ha tips?
Gärna.
Nej, men vi pratar om Racatisili.
Ja.
Och sen, för de som är nyfikna, så kan man läsa, men det finns ett företag i Sverige som heter House of Georgia.
House of Georgia.
House of Georgia, det är lätt att komma ihåg.
Då är vi inte i den amerikanska sydliga staten.
Nej, skulle kunna vara.
Ja.
Men de har lite webbsida, de levererar till Systembolaget och man kan köpa direkt ifrån dem också. Det är trevliga människor.
Ah.
Avec Sweden är de som importerar Racatisili.
Ah, okay.
Annars så skulle jag gärna rekommendera mat och vin i kombination.
Det är gott.
Från Georgien. Ja, det är en fantastisk matkultur.
Ja.
Och jag skulle vilja rekommendera en bok då som heter Blåberg, grön mat och orange vin, tror jag.
Ja, den har vi till och med framför oss nu.
Nej, det har vi väl inte. Där är den, ja.
Ja, jo då, den är här.
Och det är ju roligt för att där berättar man för första gången om detta land och dess vin- och matkultur.
Ja. Så om man liksom vill bli mer intresserad av Georgien och nöra ner sig i det, så är den boken kanske ett tips då.
Ja. Ja. Och då kan man lära sig något som det står mycket om där, och det är begreppet supra.
Som inte är supa? Supra,
inte supa, nej. Och som betyder ungefär festbord. Och det är så man gör. Och det är så man ser på restauranger idag. Vet, man beställer mellanrätter och sånt där. Det kommer hela tiden in olika rätter. Så har det sett ut i Georgien hundratals år och gör så fortfarande. Så, men det är bara att sitta ner vid bordet och det kommer vin och maträtter och sånt tills det storknar. Och roligt, skojigt. Och alla typer av inflytande från länderna runt omkring.
Ja.
Det kan ju vara både alltså yoghurt, syrade grönsaker och nötter, minst ostar.
Ja, så alla de här moderna svenska mellanrättsställena, suck it, Georgien var
före. Och lite bröd och lite degknyten och allt möjligt
mycket
roligt.
Alltså, man ska, om ni någon gång ska äta ordentligt georgiskt, så har jag inte planerat att göra något hurtigt efter. Man blir inte så rörlig efter alla de här degknyterna och osten. Men gott är det. Ja, avslutningsvis då. Jag vet att jag har ju inte varit där, men det finns ju, om man råkar befinna sig i Stockholm, så finns det ju någon form av sån georgisk vinbar där.
Jag tror att de flesta vinbar nu har något vin från Kaukasien eller Georgien eller sånt där, så att de tycker det är väldigt roligt att visa upp de här orange vinet och annat. Så det ska man absolut fråga efter. Jag tror att du tänker på en vinbar som heter Amphora.
Ja, det är också därför jag förmodligen tror att det heter Amphora och inte Kveveri.
Men de har viner bara från Kaukasien.
Ja, det är kul.
Det är kul.
Så om man har vägarna förbi eller bor i Stockholm, så kan man gå dit om man är intresserad av mer
georgiskt. Och där står det också lite Kveverifat.
Det gör det.
Ja.
Otroligt.
Kan man titta på?
2 000 till 5 000 liter får plats.
Ja, det är en mindre variant.
Okej, visst. Bra, då har vi knölat oss igenom Stalins hemland här. Jag känner att jag har mer frågor här, men jag kommer inte på dem just nu. Jag får mejla.
Varför får man inte dricka mer rött, bubblande, sött vin från Georgien?
Det har jag nog aldrig gjort.
Nej, men jag har gjort det faktiskt.
Uh-huh.
Det är inte gott.
Är det någon känd grej de håller på
med? Det var det de höll på med på mycket under Sovjettiden. Uh-huh. Alltså fram till 90-talet.
Någon slags Lambrusco eller vad heter
det? Exakt.
Ja.
Men det skulle vara champagne.
Ja, just det. Det har de lagt ner nu.
Ja, i Georgien i alla fall.
Okej, det finns kvar i innersta Ryssland kanske.
Ja.
Ja, men bra. Då kanske vi packar ihop avsnittet här. Då.
Ja.
Eller vad säger
du? Hade
jag
kunnat säga någonting trevligt på georgisk, så hade jag gjort det.
Ja, det hade jag också gjort.
Ja, nu men kan jag inte skriva dess bokstäver i luften.
Ja, och det gör du just nu. Eller gör han det? Det kan ni aldrig veta. För det här är fel medium för det.
Tack och adjö.
Tack och adjö. Ha en trevlig dag, kväll, morgon. Så hörs vi nästa gång.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloane.